Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ridpodden med mig Ulrika Lindqvist. Det här avsnittet ska handla om distansritt. Jag åkte till Bjursås i Dalarna för att träffa Anneli Eriksson, en av Sveriges mest meriterade distansryttare.
Ska du börja med att berätta hur det kommer sig att det blev distansritt för dig?
Ja, jag började ju rida inom egentligen, jag började på ridskola och mina föräldrar hade hästar eller min mamma. Och sen så höll jag på med hoppning och dressyr och ponnygalopp och lite allt möjligt. Men började, red min första distansritt när jag precis hade fyllt 7 år. Och så höll jag på och tävlade lite hoppning på låg nivå tills jag blev 18 då och var tvungen att gå över på storhäst. Och efter det så har jag ridit bara distansritt på tävlingsnivå.
Varför?
Jag hade kommit ganska långt inom sporten redan då när jag var 18. Så att jag var ganska fäst vid sporten och tyckte att det var väldigt roligt. Sen är jag väldigt intresserad av konditionsidrott överhuvudtaget. Även på humansidan tycker det är intressant. Och det passar ju väldigt bra med distansrytt då. Hur kan man träna hästen för att den ska orka springa långt och i en högre hastighet?
Vad är det viktigaste man behöver förstå och veta för att, ja, men för att förstå den här idrotten?
Ja, alltså de flesta hästar kan ju starta distansritt på låg nivå, alltså clear round när man rider 4-5 mil. Så att det är ganska mycket regler kanske inom sporten som man måste lära sig, men det får man väldigt bra hjälp av funktionärer och sånt att förstå. Och när man rider den lägsta distansen clear round så rider man 2 sträckor. Då startar man det gemensamt start så alla startar tillsammans eller startgrupper på mindre tävlingar. Och sen så rider man en sträcka och så har man ett serviceteam med som åker runt och ger hästen vatten och ryttaren något att dricka och även kylvatten till hästen. Och sen så kommer man in tillbaka till tävlingsområdet och då har man 20 minuter på sig att få ner hästen till 60 eller 64 slag per minut, få ner pulsen. Innan veterinärkontrollen. Och där på större tävlingar så har man ju ett väldigt välarbetat team som jobbar snabbt med hästen. Likt rally kan man säga, att man tar av utrustningen och kyler hästen och så. Och sen så är det veterinärkontroll och när den är klar och godkänd så har man vila innan nästa etapp. Så det är kanske många detaljer att lära sig när man är ny. Men man har god tid på sig och man kan rida väldigt långsamt, trava och ta någon kort galopp och skritta mycket. Så att det är ingen stress på lägre nivå.
Vad krävs av en för att man ska kunna rida distansritt?
Som ryttare, ja, man rider länge så att lite kondition, ridkondition som ryttare, lite styrka. Man rider ju hästen bättre om man inte är trött, för om man är trött då kanske man sitter lite snett eller någonting och det belastar ju hästen snett när man rider under längre tid. Så att man har lite kroppskontroll är viktigt. Och att man är beredd att lägga många, många timmar i sadeln på träning. Att man har tålamod, för det tar flera år att träna upp en distanshäst till de längre distanserna. Så det är inget quick fix, utan man måste ha tålamod och vara målmedveten och ha noggrann kontroll på hästen.
Och mentalt, alltså vad ska man ha för psyke?
Ja, man ska vara ganska envis och målmedveten. Men man ska tycka det är kul att vara ute och hålla igång länge, precis som jag sa med konditionsträning. Att man ska gilla att vara ute i naturen länge.
Av hästen då?
Ja, det är lite samma sak. Man får ju träna upp kondition och styrka på hästen så att den orkar distansen. Och sen anpassa tempot efter vad hästen är tränad för. Det är egentligen det viktigaste. Så att man har en väl förberedd häst så att den inte överansträngs på något sätt. Och på lägre nivå så tycker de flesta hästar att det är väldigt roligt. Jag har nog inte haft någon häst som inte tycker det är kul. Jag har haft en häst som har varit väldigt trög när jag köpte honom. Men med träning så tycker han att det är superkul. Så att jag tror att när hästarna är ordentligt aktiverade så tycker de att det är roligt.
Men hur ska de se ut i kroppen?
De ska ju vara så atletiska som möjligt. Man tänker en maratonlöpare ser ju ut på ett annat sätt än en sprinter. Så arabhästar är ju den bästa rasen för distansritt. Sen kan man rida alla typer av hästar. Sen om man ska rida längre distanser och hålla igång länge så är det väldigt viktigt att hästen har en bra uppbyggd överlinje. Så att den har ordentlig ryggmuskulatur. Och speciellt för mig som väger ganska lite när man måste... Det är ju en viktgräns på 75 kilo med sadel. Och då betyder det att jag får en tyngre sadel på min häst och då måste den ha en stark överlinje för att bära upp det ordentligt. Det är lättare att bära upp... ryttaren håller ju upp sin kroppsvikt lättare än att man har vikt som bara ligger i sadeln till exempel.
Så är det egentligen fördelaktigt att väga lite mer alltså?
Det är av fördel. Jag har ett stort minus.
Men det här med att det är framförallt arabhästar som tar sig till toppen, varför gör de det?
Det är ju en väldigt uthållig ras och de är väldigt atletiskt byggda från början. Så att de ska springa lätt, det är väldigt viktigt. Man kan inte tänka sig själv när man är ute och löptränar att om man dunsar ner fötterna i marken så blir det hårdare islag och belastning. Men om man springer lite lättare så är det skonsammare.
Finns det exempel på andra hästar av andra raser som har liksom tagit sig riktigt långt ändå?
Ja, det är ju en hel del korsningar, angloaraber eller chagiaraber eller korsat med arab. Sen har vi en hel del travare som har tagit sig längre upp i distanserna, men kanske inte i de högre hastigheterna.
När du själv letar hästar, vad tittar du efter då?
Jag tittar ju efter deras byggnad först och främst. Att de har ett bra djup, för då brukar de också vara lågpulsade.
Vad betyder det?
Att det är stor plats för hjärta och lungor, att mellan manken och längst under vid sadeljorden, att det är stor plats där och sen så från bokspetsen och sen så längst bak på manken. Och sen som sagt, det här med överlinjen tycker jag är viktigt. Jag har själv någon häst som i grunden... En typisk arab som gärna springer med huvudet högt, får lite underhals och liksom kommer ner så. Och då får man jobba ganska mycket med dressyren och bygga om dem innan man kan komma igång med den andra konditionsträningen. Så att om man köper en häst från början med bra överlinje, sportmodell, jag tror att det är ganska likt de flesta sporthästarna, så går det ju snabbare.
Finns det några varningstecken du tittar efter eller någonting som är så här, nej, det där går bort?
Ja, det är speciellt om det är några avvikelser i benen med någon benställning som inte är rak och ordentlig. Eller om de är knipt under knät till exempel, eller så att det finns någon svaghet i benen. Det är egentligen det viktigaste. Men sen även överlinjen är väldigt viktig, för att om man inte får hästen jobba avslappnat och bärigt så blir det så mycket vikt på frambenen när man rider. Och som i alla andra sporter, men i distansrit så rider man så länge så att det blir ett större slitage. Det är väldigt viktigt att de går bärigt så att de inte belastar frambenen mer än nödvändigt. Det här är min senaste inköpta häst, Jumeira Palm heter hon. Och det är väl kanske den hästen jag tror mest på i framtiden. Hon har jättebra stam, fransk stam. Och Frankrike är ju väldigt framme inom distansritten. Så hon är väldigt fin, men hon har i alla fall 3 år innan hon är på någon toppnivå.
Hur gammal?
6 år. Hon har tidigare gått på galoppbanan, men... ja, hon var inte tillräckligt snabb och det var inte hennes distanser riktigt i Sverige, så då passade det bättre att gå över till distansritten.
Vad är det för stam för de som är riktiga distansfans?
Ja, hennes morfar är Dormain och det är en jättekänd hingst. Mm. Och här har vi Deres, också en väldigt trevlig häst. En favorithäst skulle jag kunna säga, men det säger väl om alla kanske. Han är 9 år och uppe på högsta distansen, 160 kilometer. Han har köpt i Polen för några år sedan. Det är ett litet stall här jag har till de hästarna. Och sen så unghästarna går på lösdrift, så väldigt mycket utevistelse för dem. De ska ju gå långt på distansen, så att det är jättebra om de kan börja röra sig från grunden. Liksom.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
När vi ändå är här istället, jag tänkte utrustningen, den här grimman.
Ja, den här grimman, den hör till tränset. Och ofta så är det så att Det är lite speciella grimträns. De kan se olika ut. Något som man hakar av på sidorna med såna här lösa betthängare. Eller något som är en grimma och så som ett litet träns ovanpå som man bara knäpper loss uppe vid öronen. Och det är med snabbknäppen för att man ska kunna ta av tränset i snabbgromingen. Alltså från att man kommer in från banan till innan man går in i veterinärkontrollen.
Men materialet i utrustningen, är det neopren det här?
Nej, det här är plast. Biotan heter det väl.
Varför plast?
De svettas ju mycket när de springer långt såklart. Och då vill man kunna skölja rent det väldigt lätt. För att om det blir svett kvar på tränset så kanske det skaver. Så då kan man bara ta en svamp och liksom, göra rent det i pausen. Så har hästen liksom fräscht på sig när den går ut på nästa sträcka.
Men det är inget med vikt att göra, eller?
Nej.
Bara liksom skötsel?
Ja. Ja. Sen är det ju det här med färger inom distansritt. Det är som kanske olika racingteam inom cykel eller andra grenar. Att man har ju sin färg. Det är ju lätt med plasttränsen för färgens skull också.
Vad är din färg?
Jag har blått och gult hela tiden.
Men du pratade om, du kom själv in på det att man måste, om man till exempel har en häst med tendenser till lite underhals och så, man får jobba med dressyren. Mm. Hur mycket dressyr rider du?
Ja, en gång i veckan, året runt. Jag har ju upplagt i 3 olika träningsblock kan man säga. Och det är försäsong och sen så undersäsong och sen lågsäsong då. Men någon gång alltid dressyr ungefär en gång i veckan. Om jag inte är ute och reser, alltså om det händer några andra avvikelser.
Och de här 3 träningsblocken, vill du försöka sammanfatta dem på något bra sätt?
Ja, lågsäsongsträningen då, och som man kanske lätt kan dra in till det man också gör med unghästar hela tiden. Det är att man, jag ställer inte av dem på någon sommarvila eller något sånt, utan att de har rörelse hela tiden. Långt och långsamt. Ja, hästen är ju gjord för att röra sig i grunden. Så det är egentligen den enkla förklaringen, att de bygger upp styrka ordentligt. Så då är det mycket lågintensiv träning, mycket skritt och lite jogg. Och sen som jag har här där jag bor är det väldigt kuperat. Och då tränar de ju hjärta och lungor, även att de får upp flåset lite grann, fast de bara skrittar. Så man spar egentligen på ben och sånt, men de jobbar på ändå så att säga. Sen när de kommer in i försäsongsträning så smyger man igång successivt och lägger på hårdare träning. Sen så underhåller jag den under tävlingssäsongen också beroende på hur hårt den har tävlat. För att den måste ju återhämta sig efter varje tävling också. Och då kommer den här lågintensiva träningen in igen direkt efter tävlingen. Så att det är mycket skritt. Aktiv vila kan man säga också, att den... Antingen så direkt efter tävling så kanske jag leder hästen, eller att den går som handhäst. Vissa av mina hästar passar jättebra tillsammans, så då kan jag rida på en och ha en som handhäst. Då får den lite skonsammare rörelse.
Om man skulle ta försäsongsträningen då som ett exempel, hur kan den vecka se ut då för en av dina hästar?
Det är ju helt beroende på nivå såklart, men de som tränas allra hårdast för att gå 160, de brukar gå 3 dagar och vila en och så 3 dagar igen. Så ungefär 6 dagar i veckan då. Mm. Och då brukar jag lägga upp det så att jag först kör ett hårt pass och sen dagen efter det skritt. Eller något väldigt lätt, skritt och jogg kanske. Och sen dagen efter det antingen dressyr eller... ett till skritt och joggpass eller något längre, lättare pass. Och sen vila. Men aldrig vila efter hård pass, utan jag vill att hästen ska jobba ur sig. Ifall den har dragit på sig mjölksyra eller någonting, att den är igång ordentligt. Så man ställer aldrig hästen i hagen eller i en box efter en hård ansträngning, utan den ska skrittas då.
Och ett hårt pass, hur kan det se ut?
Ja, det finns rena galopppass som jag kör. Och då åker jag till en preparerad bana. För det blir slitage om man rider på hårda vägar, självklart. Så att för att kunna träna hårt så tränar jag på mjukt underlag. Och då kör jag iväg med bil och transport dit. Och sen så går de till exempel 45 minuter galopp. Och direkt stannar jag, pulsar. Och sen är hästen... är nere till 60 slag per minut, så skrittar jag den lite grann och sen så på det 45 minuter till. Så 45 minuter oavbruten galopp gånger två då, för de hästarna som går 160. Det är lite olika på olika hästar såklart. Och tempot är anpassat efter varje häst. Det viktigaste av allt är att hästen jobbar avslappnat hela tiden, att inte spänner sig eller så. Och vissa hästar kanske jobbar avslappnat i 18 km i timmen och vissa kanske i 20 eller så. Så tempot anpassar jag också lite grann efter varje häst och hur långt in i träningen jag har kommit. Jag börjar ju såklart långsammare och kortare tid och sen så bygger jag på. Det som är viktigt med det passet då är att det är ordentlig uppvärmning och sen ordentlig urvärmning eller nedvarvning eller vad man kallar det. Så att man inte börjar galoppera på en gång utan i alla fall 20 minuter uppvärmning och nedvarvning.
Så totalt, hur lång tid lägger du på ett sånt pass?
Ja, det är ju nästan 2,5 timme. Och de andra hårdträningspassen då, det är ju antingen distanspass, ungefär upp till 3 mil. Och att man håller ett jämnt tempo, det är väldigt, väldigt viktigt när man rider ute. Att man inte rider i full galopp och sen så skrittar man, utan att man rider i ett jämnt tempo, för det är mycket mer skonsamt för hästen. Och sen även så kör jag ren intervallträning i backe. Det är ingenting jag gör med unghästarna, för jag tycker inte de behöver det och de behöver mycket styrka för att det inte ska slita. Så att det gör jag med de äldre hästarna som har kommit längre upp i distansen.
Det måste vara en av de mer tidskrävande grenarna.
Ja, den är extremt tidskrävande. Jag lägger mellan 1,5 och 3 timmar på varje pass per häst.
Hur stor procent av tiden känns det värt det och när känns det inte värt det?
Ja, det är inte kul varje dag på jobbet om man säger. Jag jobbar ju inga vanliga 8-timmarsdagar heller. Det tar ju tid, med, det vet ju alla som håller på med hästar. Men det mesta tiden känns det värt det. Och sen ibland så blir jag ganska trött på, ja, men kanske media ibland, hur de visar sporten i media och sådana saker. Men om de skriver någonting så skriver de om olyckor. Och inte om det har gått bra till exempel. Då står det ingenting. Sen händer det olyckor såklart och det är jättetragiskt när det händer en olycka. Men det är så mycket fokus på det så att man glömmer bort vad sporten är överhuvudtaget. Men jag tycker det är väldigt kul, speciellt att tävla utomlands på hög nivå. Alla ödmjuka ryttare som förstår hur mycket jobb som krävs. Så det tycker jag är roligt. Och jag har ett väldigt, väldigt bra team runt omkring mig, både hemma och på tävling. Så det gör att vi har kul när vi är ute helt enkelt.
För de som lyssnar på det här som tycker att det verkar kul och skulle vilja prova själva att liksom träna upp konditionen på sin häst, vad är det viktigaste man måste tänka på innan man sätter igång med det?
Dels så kan man kanske kontakta någon grenledare eller någonting som finns i alla distrikten och få lite hjälp och veta hur det fungerar med regler och sånt. Och sen så att man på ett säkert sätt kan rida hästen ute i naturen så att man inte bara är van att rida inne i ett ridhus utan att det är ju trafik också ute så att man är säker på att man klarar av hästen i alla miljöer. Och sen så kan man börja lägga på mer tid i träningen då, att man rider ut och beroende på hur långt man har ridit ut innan så ökar man på den tiden helt enkelt. Och för att klara av en clear round som är på 4 eller 5 mil, det klarar de flesta hästarna som har grundkondition, alltså ridskolehästar eller om man rider någon annan disciplin. Det handlar bara om att anpassa tempot efter hästen.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Och om man sen vill öka på, alltså träna upp konditionen hos sin häst, hur ska man tänka då?
Då ska man tänka först på då att träna upp styrkan så att hästen håller för den konditionsträning den ska göra. Och då börjar man med att rida längre tid, längre distans alltså, innan man lägger på tempot. Och sen så bygger man upp det successivt, så kan man sen då lägga på tempot också. Och tänka på att man rider på blandat underlag, även gärna lite grann i skogen, så att den lär sig att lyfta på benen. Det kanske är någon stig med någon, lite rötter eller stenar och så. Det viktigaste är ju egentligen att man har bra koll på sin häst. Och när man börjar träna den lite mer än vad man har gjort tidigare så måste man visitera den noggrant. Det ska man alltid göra, men ännu noggrannare. Och så att man ser att det inte, man hittar någonting som inte är som vanligt. Så att man har noggrann koll, och sen att man lär sig att pulsa hästen är viktigt. För det ska man kunna när man är på tävling. Så att man kan se att den har gått ner under 60 eller 64 slag per minut. Jag som tränar hästar varje dag kollar ju rörelserna på dem också regelbundet. Före och efter varje hårdpass och även någon gång däremellan i veckan. För att se att de inte har gjort illa sig eller att träningen är för hård.
Mm. Vad är det främst som gör dig till en bra distansryttare tycker du?
Och kanske att jag är lyhörd och känner in hästen väldigt mycket.
Du använder ju pulsmätare och så. Men jag antar att du också känner ganska bra hur hästen klarar träningen. Genom att du har ridit så mycket. Mm. Men hur lång tid tog det att liksom få träna upp den känslan, tycker du?
Ja, jag är väl inte klar än antar jag. Utan man lär sig någonting nytt hela tiden och genom att rida många olika hästar. Nu har jag ju tävlat i drygt 20 år. Men det är väl när jag har blivit lite äldre som jag kanske börjar förstå riktigt träningen och sådana saker såklart. Men genom att rida mycket olika hästar så lär man sig att hitta en känsla i hur hästen känns. Precis som i alla andra discipliner egentligen. Och jag har ridit, dels har jag mina egna, men sen så samarbetar jag med ett team i Italien också. Och tävlingsryttare för deras hästar på större tävlingar. Så då får jag lära mig mycket och rida mycket olika hästar där. Mm. Så det tycker jag är jätteviktigt.
Du har ju nu ganska nyligen kommit hem ifrån VM, nu när vi träffas här.
Ja, tyvärr gick ju inte loppet för mig som planerat. Efter första sträckan då så visade han lite hälta. Och såklart hästen är taggade på första sträckan, så det är svårare att känna in exakt allting. Men han kändes jättetaggad, gick ner i puls precis som han ska, väldigt snabbt. Och så kom vi in i veterinärgrinden. Och då är det ju, på stor tävling så är det väldigt många veterinärer och olika linjer. Så då gick vi till våran. De tar pulsen först. Sen travar man upp hästen och sen så tar de pulsen igen. Det är för att se att de återhämtar sig och går ner i pulsen, och gör de inte det är ett tecken på att de är lite trött. Så jag tyckte det kändes jättebra, för han var så taggad och fin, och det är svårt när man springer att själv känna av en bakhälta om de är väldigt taggade. Så jag trodde allting var bra, och sen så sa de att jag skulle trava en gång till, och då är det tre veterinärer som tittar på hästen och röstar. Och då sprang han sämre, sa min veterinär som också var med in i grinden. Så första gången han sprang så var det bara tre steg som inte var bra när han sprang bort, och sen var det bra. Men de är väldigt, väldigt noggranna och hårda kontroller, så att, fick han springa igen, och då var han faktiskt sämre.
Och hur snabbt var han bra sen efter det här, din häst?
Ja, han var ju otroligt taggad, så att vi valde att gå in med han i boxen. För att han var ju jättespänd på att gå ut på nästa sträcka, och alla andra hästar passerade ut i starten. Så han var väldigt, väldigt laddad. Och då när man bara ställer han i boxen så är det klart att han ställer till lite grann det muskulärt. Men sen morgonen efter så var han helt bra.
Du, om man tittar generellt på startfältet i VM, så efter att det var avgjort så var det ju en del prat om att det var så pass många som fick bryta. Mm. Det var väl så att de tre första i mål blev diskade. Vad tänkte du om det resultatet?
Man blir inte diskad, utan då är det om man har brutit mot någon regel, så det blir man inte, utan de har blivit uteslutna antingen på gate då, alltså rörelser. Och numera, förut var det hälta eller inte hälta, men nu är det mycket hårdare regler, så att oregelbunden gång räknas också som uteslutning. Eller metaboliskt. Och då kan det vara olika orsaker, som att pulsen är för hög eller att hästen inte äter och dricker ordentligt. Att det är olika saker som stör återhämtningen. Och de tre första, ja, de hade ridit fort och över sin tränade förmåga, eller vad man ska säga. Så då åkte de ut helt enkelt. Så det är ju lika hård veterinärkontroll efter mål som under tävlingen. Så det är helt rätt att de åker ut om hästen inte är perfekt.
Efter det här VM:et så såg jag en del kommentarer just då till, när man tittar på statistiken, så är det vissa som då gör den tolkningen att det här betyder att hästarna i det här mästerskapet har mått väldigt dåligt och det här är en hemsk sport. Liksom. Vad tänker du när du ser och hör sånt?
Det är väldigt, väldigt små marginaler med att bli godkänd eller att bli utesluten, alltså få bryta loppet. Så det behöver inte vara så att det är något jättefel på hästen för att man får bryta. Sen kan det ju vara sådana hästar som är ordentligt överansträngda också. Det finns ju såklart ytterligheterna. Och det är ju mycket tråkigare att se. Men det är därför vi har så noggranna veterinärer. Och de har blivit hårdare med åren efter den problematik som vi har haft i sporten tidigare och fortfarande har, så har veterinärerna stramat åt och blivit mycket hårdare. Och då kanske det tar en stund innan man rättar sig efter det och ja, det blir större procent som blir godkända helt enkelt.
Så har det skett någon sorts systemskifte?
Ja, alltså det är ju egentligen samma system, men de har ju ändrat det här från hälta till oregelbunden gång. Det är en sak som de har ändrat. Och sen så har det varit mycket dumheter från vissa nationer och det har de stramat åt, så det är inte okej längre.
Vad då för dumheter?
Det är ju Arabemiraten där den här sporten är väldigt, väldigt stor som har ansträngt hästarna för hårt helt enkelt. Och nu åkte de ut ordentligt allihopa.
Om du skulle få önska dig vad du ville för sporten, vad skulle det vara?
Det skulle vara att på mästerskapen att det är svårare banor som tar ner hastigheten, så att det blir mer ridskicklighet egentligen och inte bara jättehög hastighet. Det var ett mästerskap för några år sedan som jag red i Florac i Frankrike, en väldigt extremt kuperad bana. Och då ser man också på resultaten att det blir långsammare hastigheter och det klarar hästarna bättre helt enkelt.
Alltså här i Sverige, varför tror du inte att distansritten är större? Men det är ju en officiell gren inom Ridsportförbundet och så, men det är fortfarande, det tillhör ju inte de största ridsportgrenarna här.
Nej, och det är väldigt synd, för att i Europa är det en väldigt stor ridsportgren. Till exempel i Frankrike som är ett stort hästland så är distansritten den största ridsportgrenen. Men jag tror att det fattas väldigt mycket utbildning. Det är det viktigaste, det måste till mer utbildning på alla nivåer. På ridskolan får man inte höra någonting om distansritt, utan det är hoppning eller dressyr som gäller. Och kanske att man redan där när man utbildar ridlärare, att de får lära sig grunderna i distansritt så att man sen kan förmedla det även på ridskolan. Så att folk vet vad det är helt enkelt.
Hur ser målen för dig ut framöver? Men du är ju redan på väldigt hög nivå.
Jag vill kunna konkurrera bättre ute i Europa och i världen. Och mina mål med hela karriären är att vinna EM och VM. Men det är en bit kvar dit. Så att, det är mina stora mål.
Vad krävs för att du ska nå dit du vill?
Först och främst så krävs det bra hästmaterial från början. Så de är starka i grunden. Och sen så krävs det jättebra träning från min sida. Det krävs att jag har ett väldigt bra team runt omkring mig. Bland annat på tävling då, serviceteamet. Men även hemma. Bra veterinärer och tränare har ingen direkt. Utan det bollar jag med min veterinär utomlands då. Och att allting ska fungera. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och det är många, många timmar som ligger bakom det hela.
Tack så jättemycket, Anneli Eriksson, för att vi fick komma hit.
Tack själv, jättekul.
Vi ska förtydliga en sak angående viktgränserna för ryttare som vi ju är inne på i det här avsnittet. Och då är det så att på den längsta distansen, 160 km inom distansritt, så finns det en minimivikt på 75 kilo. Väger ryttaren mindre än så får man kompensera upp det med hjälp av tyngre sadel till exempel. Men man får alltså väga mer än 75 kilo, det är helt okej. Och i de lägre klasserna i distansritt så finns det inga begränsningar. Man får väga hur lite och hur mycket man vill. Vill du se video när Anneli Eriksson rider, så gå in på Ridpoddens Facebook-sida så hittar du det.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.